Tack så mycket för förtroendet att få dela Guds ord den här förmiddagen tillsammans med er. Det finns ett ord som ett budskap som Gud har lagt på mitt hjärta, tror jag, till er på samma sätt som han gav det till mig för en tid sedan. Beroendet av att leva i Jesus. Att vi är beroende av att leva i Jesus. David, han sa det här, frågade om batteriet var fräscht. Han sa det räcker 15 minuter. Så att försöka skrika ut sista 45 minuter han hade när batteriet tar slut. Eller vi ska försöka och inte hålla på allt för länge här. Att leva i beroende, att leva i oberoende. Båda två sakerna är ju faktiskt någonting positivt. Att man kan leva i beroende av någonting. Jag är beroende av min frus kärlek, av mina barns kärlek. Och i beroendet så finns det alltså någonting positivt. En kraft, en styrka, en vägledning, en tillit som finns. Men i ett beroende som tar kontroll över ens tillvaro så blir ju det till någonting plågsamt. Under 2011 såg vi hur nation efter nation i Nordafrika, folk vågade resa sig upp, vågade sätta sina liv på spel, ställa sig på torget och ropa ut sitt oberoende, sin frihet. För att man var i under ett beroende, alltså att regimen hade dem i en fruktansvärt hård kontroll. Man ville ha frihet, man ville vara oberoende, man ville vara demokratiska. Men samtidigt i ett beroende så finns det ju negativa saker. Konsumtion kan vara någonting som kan dra oss väldigt långt in i själv destruktiva handlingar. Att vi måste konsumera, vi måste köpa. Det är någonting som vi verkligen matas med just nu, så är det konsumtion. Hemma satt vi upp lappen på brevlådan, reklam, nej tack. Det är så skönt. Och slippa väldigt mycket av det här så vi kan lockas in i. Det förväntas att vi ska ha allting. Årets julklapp, sa Radio Jönköping. Det var inte matkassen, tycker inte de. Utan det var en uppdatering, en uppgradering på det vi redan har. Och det finns en fara i att vi hamnar i ett beroende av att vi måste ha allting. Vi måste konsumera mer och mer. Alkohol är också en sån grej som många människor har fastnat i ett beroende i. Skvaller kan vara en sak som man kan hamna i, man kan fastna i. Man kan vara beroende av att höra det senaste. Hör man någonting smaskigt från någon någonstans, så är man så jättenaiv i att höra detta, för man vill ju inte missa det. Framgång kan vara också någonting i en negativ betydelse. Att man till varje pris ska nå framgång. Att man hamnar i ett beroende. Man är beredd på att göra vad som helst bara för att nå framgång. Eller som personen konfronterades. Ofta när man konfronterar sådana saker så blir det en förnekelse. Nej, inte jag. Kanske någon annan, men inte jag. Personen fick en konfrontation om att du lever i spelmissbruk. Och personen här svarar, ja, spelmissbrukare. Det är jag inte. Ska vi slå vad? Och när vi tänker på svensken, när vi tänker på svenskens gudsrelation, så lever de flesta svenskarna i ett oberoende. Det har det andra diket, beroende, oberoende. I vissa former är oberoende och beroende väldigt positivt eller väldigt negativt. Svensken idag lever tyvärr i ett oberoende av Gud. Man säger, jag behöver inte Gud, jag bygger mina egna planer, jag bygger mina egna tankar, jag har min egna vision. Och tyvärr så kan det gälla oss kristna också på många områden. Och inte minst mig. Att vi sätter upp våra planer, jag sätter upp mina tankar, så här vill jag ha det och det här är min vision. Och sen så säger jag, Gud, nu får du komma och välsigna det som jag har snickrat ihop här. Och man kommer in i ett tillstånd där Jesus inte längre är Herre, utan han är bara frälsare. Jesus, du ska vara med mig, du ska välsigna mig, men han är inte Herre. Det är inte han som jag lyssnar på först, utan han ska bara vara med mig och välsigna mig. Men Gud vill vara både Herre och han vill vara frälsare i våra liv. Vi tror på en Gud som kan tala till oss, eller hur? Vi har det skrivna ordet, logos. Vi har det talade ordet, remaord, som kan komma genom andra människors tilltal. Genom syner, drömmar. Genom den helige andes tilltal rakt in i våra liv. Det tror vi på. Gud är levande, Gud är verksam. Han kan tala till oss genom naturen. Han kan tala genom skapelsen och så vidare. För ett par veckor sedan, jag jobbar ju tvåskift. Och varannan vecka har jag morgonskift. Det är härligt, man får sluta ganska tidigt. Vi slutar några minuter efter klockan ett. Baksidan på det här är att man får ju gå upp det så tidigare. Man får gå upp före tuppen. Och min klocka ringer vid 20:05. Fredan är inte jättepositivt inställd till att gå upp då. Så jag har 4 larm på telefonen. De första 3 kan man liksom ignorera. Liksom fjärde, liksom, nu börjar jag liksom bränna till. Det är dags för mig att liksom göra upp med kudden här nu och släppa den. Och fejsa dagen, liksom, ta tag i det här nu. För nu ska Fredrik gå till jobbet. Okej, okay. Jag är inte den personen som kanske gillar att sova. Jag är rastlös av mig av naturen. Det är så. Det finns andra hemma som liksom har som intresse att sova. Är du trött? Inte prata med min fru här, men jag är inte trött, men det är så skönt att sova. Det fixar inte jag. Har jag vaknat så har jag vaknat liksom. Då kan jag inte liksom ligga och sova för att tycka det är trevligt. För det liksom börjar liksom agendan liksom mata på saker som jag skulle kunna göra. Men klockan 5 på morgonen så är man inte jättepiglin. Man säger att delfinen, han eller hon, kan liksom sova liksom och vara vaken samtidigt. Och sover ena hjärnhalvan och vaken med den andra hjärnhalvan. Men de kan fortfarande andas för att liksom inte drunkna. Någonstans i det tillståndet var jag den morgonen. Liksom. Jag andades fortfarande, men jag var inte vaken. Just då kände jag ett tilltal, upplevde ett tilltal från Gud. Och det var en enda mening. Och meningen var så här. Om ni inte är beroende av mig kan ni inte förvänta er någonting. Där stod jag liksom med tandborsten och ni vet, ja, ni är själva med om det mellanåt. Liksom halvt vaken, halvt liksom fortfarande kvar i sängen. Och så kommer som en knivskarp tanke ett ord. Om ni inte är beroende av mig kan ni inte förvänta er någonting. Och jag vaknade riktigt till. Jag hajade till, vad var det? Och jag upplever, jag tror att det var Gud som talade klockan 5 för ett par veckor sedan på morgonen. Det var här efter jul. Och orden har varit med mig sedan dess. Om ni inte är beroende av mig så kan ni inte förvänta er någonting. Jag upplevde att det faktiskt var till församlingen Gud talade. Men också till mig. Och det här är ju otroligt viktiga ord att reflektera över. Rullar allting på i rutin? Kör vi på som vi alltid har gjort? Gör vi upp våra planer som vi ber sen Gud komma att välsigna? Här är vi, här har vi gjort våra planer. Kom nu och fixa till det här Gud. Detta. Eller går vi ner på våra knän och säger Gud, vi är beroende av dig. Jag är beroende av dig i allting vi gör. Allting vi säger. I Johannes 15, det kapitel som vi ska utgå från i predikan idag, så talar Jesus om ett beroende. Det han säger om sig själv att han är en vinstock och där vi är grenarna. Vi kan läsa, vi har de 5 första verserna här. Johannes 15, 1-5. Jag har ingen PowerPoint idag. Jag får leva utan den. Hoppas det går bra. Jag är ingen PowerPoint-kille riktigt än. Det står så här, Jesus säger de här orden. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu i kraft av det ord som jag har talat till er. Ni är nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Jesus han talar här till lärjungarna. Och han återkommer ännu en gång till de här märkliga jag är-proklamationerna. Jesus han talar i metaforer. Det var ett väldigt svårt ord för en metallarbetare som jag. Metaforer, bildspråk. Jesus använder ofta bildspråk när han undervisar. Han säger att en bild säger mer än 1000 ord. Och Jesus undervisar ofta i bildspråk. Och den här metaforen så talar han om sig själv igen. Jag är vinstocken. Tidigare så har han liknat sig som jag är livets bröd. Jag är den gode herden. Jag är och så vidare. Andra andliga verkligheter. Men i den här bilden, den här metaforen så undervisar han oss om bilden om en innerlig, intim, starkt förhållande mellan honom själv och de som vill följa honom. Så här ska det vara. Nära, intimt förhållande mellan honom och de som följer honom. Den här bilden, det är ju den återkommande läran, den återkommande teologin i hela Nya testamentet. Om församlingen som Kristi kropp. Där Jesus är huvudet och där vi är lemmar i den kroppen. Och redan här i den första versen i Johannes 15 så avslöjas en härlig sanning. Jesus, han säger inte att han är vinstockens rot. Han säger inte, jag är vinstockens rot. Nej, han säger, jag är vinträdet. Det innebär rot, stam och grenar. Hela kittet, hela paketet. Han är roten, han är stammen, han är grenarna. Han är vinträdet. Samtidigt så är också vi grenarna. Nyttestamentet säger att vi har blivit inympade. Jag är ingen trädgårdsmästare, jag har mest olja och smuts på mina naglar. Inte så mycket jord. Jag blir avundsjuk, Niklas, när jag kommer hem till dig. Jag måste säga det. Jag fattar inte hur du lyckas. Jag planterar och jag grejar. Det bara dör. Jag tror någon är där och vattnar med bensin på nätterna. Jag vet inte. Det bara dör. Jag kommer hem till Niklas. Jag kollar mina äpplen här. Och bara känner, okej. Okay. Roten, stammen, grenarna. Och vi har blivit inympade. Jag tror det handlar om att man kan ta en gren, skära av den och på något sätt fixa in den så att den växer fast in i ett annat träds grensystem. Så är det va? Tack för att ni håller med. Och så säger Bibeln att vi har blivit inympade. Vi som inte kände Gud, vi som inte tillhörde utlovade folket Israel, hedningarna tog Gud till sig. För att vi skulle få lära känna Jesus. Att vi skulle få upprättelse. Och vi har blivit inympade. Vi är också grenarna. Och Jesus är också grenarna. Samtidigt som han är stammen och han är roten. Han är vinstocken. Och så det här Jesus säger här i början. Det är faktiskt väldigt, väldigt allvarligt. I den andra versen. Varje gren i mig som inte bär frukt. Skär han bort. Det är allvarligt. Varje gren i mig som inte bär frukt. Skär han bort. Han talar om sina grenar, alltså vi, du och jag, som är en del av Kristi kropp. Vi är i honom, men om vi inte bär frukt, säger han att vi ska skäras bort. Sen fortsätter han, och så säger han, det skulle kunna vara en predikan bara det, men jag ska fortsätta. Sedan säger han, varje gren som bär frukt, rensar han. Det är en stor skillnad på att skära av en gren och att ansa, rensa ett träd. För att frukten ska bli större. Trädet ska producera ännu bättre frukt. Även om vi bär frukt idag. så vill ändå Jesus säga till oss, jag vill ändå beskära dig. Jag vill ändå skickliggöra dig. Jag vill ändå välsigna dig så att du ska bära ännu mer frukt i ditt liv. Och det här att beskära, det är ju egentligen, tror jag, många gånger de här omständigheterna som vi går igenom på olika sätt. Det kommer både utifrån, men det kommer också inifrån. Vi kan gå igenom olika omständigheter i våra liv. Saker som händer, tragiska saker som kan hända. Vi har en fiende som faktiskt slår oss. Kan slå oss rakt in i vårt hjärta emellanåt. Det kan komma omständigheter som man känner, Gud, var är du någonstans? Samtidigt, på insidan, så står Jesus där med sin sekatör. Och ansar oss, rensar oss och säger, det och det och det vill jag ta bort från ditt liv. De minuterna. Är vi med igen? Ja. Så är Jesus där på insidan och rör vid oss. För att säga, det och det och det vill jag ta bort i ditt liv. För att du ska bära ännu mera frukt. Och då står vi inför ett val. Antingen kan vi säga, nej, jag har det bra som jag har det. Och vi kan kämpa emot. Jag har mitt privatliv, Jesus. Jag behöver inte förändra mig på något område. Och vill vi det inte, så gör han det inte. Men frukten kan komma att utebli. Och då är det någonting tragiskt. Då är det någonting allvarligt. För att om en frukt slutar att finnas på ett träd, och då är ju trädet någonting, det är någonting som har hänt. Då är det ingenting som är friskt med trädet. Det är ett tecken på ett döende tillstånd. Och därför måste vi hela tiden påminna oss, vad är det Gud vill? Jo, han säger, jag vill producera frukt genom dig. Genom dig, genom mig, genom församlingen. Och vi kan säga i tro, jag tror det är viktigt ibland att man vågar proklamera ut orden. Våga säga ut orden. Och vi kan säga orden som en församling idag, att år 2012 ska bli ett år då vi som församling ska få producera mycket frukt. Det är ett profetiskt ord som vi kan uttala. En proklamation i tro och säga år 2012 ska bli ett år då vi ska få producera mycket frukt. Gudstjänster, i våra personliga möten med människor, i vårt tonårsarbete, UV-scoutarbete, konfirmationsarbete, open church, konfirmation, jag har glömt något, tonår, allt möjligt, va? Söndagsskolan. Om vi bara tillåter honom så kommer han att ansa oss, rensa oss, så vi bär ännu mer frukt. För ett par veckor sedan så skulle jag hoppa in i bilen. Det var också en morgon. Bilen var så där lagom krispig, fin, som en isbit som man kommer liksom. Och ska man bara liksom skrapa rutan som man gör varandra morgon. Och så sätter man sig i bilen och vrider om nyckeln. Twib, wib, wib. Twib, aha. Där står man, eller rätt sagt där sitter man. Batteriet. Har ni varit med om det någon gång? Ni kanske byter bilar så ofta. Mina bilar är med några år, så jag hinner vara med om åtminstone ett batteribyte. Okej, då tänker man så här. Säkert en lampa jag glömt. Tittar igenom hela bilen. Kollar. Sätter i batteriladdaren. Det laddar på igen då. Efter någon timme startar bilen. Det går ju perfekt. Så var det hemma i Fåglabäck. En vecka gick bilen. Så kom nästa köldknäpp. Vi skulle iväg i morgon. Bilen var lika fin som en isbit på morgonen. Tänkte jag att starta motorn. Twiwi. Man känner bara 1000 kronor. Minst 1000 kronor. Bara. Alltså i de tillfällena. När man sätter sig i bilen och vrider på startnyckeln. Och det låter twiwiwi. Alltså det frestar ju det himmelska medlemskapet. Om man så säger, va? Man känner bara tanken. Man ser ett fruktansvärt monster inom en som reser sig. Men så är livet. Bara åka och köpa ett nytt bilbatteri. Bilen har gått som en klocka till sedan dess. För att bilen ska fungera så måste ju bilen få kraft ifrån batteriet. Och batteriet måste laddas. Det är liksom en annan undervisning. Men byter man batteriet som jag gjorde så gick bilen oerhört bra ett tag till. För att vi ska växa, för att vi ska utvecklas och bära frukt som församling och som individer, så måste vi också hitta vår kraft. Någonting måste ladda. Någonting måste se till att hela tiden driva oss framåt. Och det här är i beroende av Jesus Kristus. Vi måste leva i ett beroende av Jesus Kristus. Ibland så måste man faktiskt gå till rätta med saker i våra liv. Vi måste komma ihåg vår identitet. Vår identitet, den är att vi är Jesus och han är i oss. Det här är en fantastisk sanning. Varje morgon så kan vi säga när vi kikar in i spegeln: Jesus, jag vet att jag är i dig och du är i mig. Jag är i Jesus och han är i mig. Om vi inte som grenar är förenade med trädet så är det omöjligt för oss att bära frukt. Jag är den sanna vinstocken, säger Jesus, och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Och i den tredje versen så säger han: ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och Jesus, han fortsätter nu då att läsa de här orden. Och de här orden innebär att man faktiskt kan sluta med att vara i Jesus. Olika orsaker gör att man separerar sig själv ifrån närheten. Man rycker ut sin egen gren från vinstocken och säger att jag klarar det här själv. Olika omständigheter kan göra att man slutar att sätta Jesus främst. Man slutar att leva i beroende av Jesus. Den här överflödande hänförelsen som man kanske hade för några år sedan är borta. Olika omständigheter har kommit in som har stulit uppmärksamheten, stulit passionen, stulit hängivelsen, hänförelsen som fanns. Istället så ger man plats för slentrianismen. Man är slentrian, man är upprorisk och man är världslig, om man ska använda de här termerna. Men tänk om det skulle sluta där. Det gör det inte. Jesus, han är den gode herden. Och i en annan liknelse talar han om att om ett enda får går vilse så är han beredd att lämna dem för en stund för att gå och söka upp det hundrade förlorade. Och Jesus är sån att han söker alltid upp oss. Gud, han söker alltid upp dessa människor. Och han söker även de här församlingarnas uppmärksamhet, om det är så att hela församlingar liksom har glidit iväg på olika håll. Det som är djupt fel, det kan faktiskt vändas och bli helt rätt igen. Vi är förenade med Jesus. Om vi inte är beroende av Jesus så kan vi inte förvänta oss något. Om vi inte förblir i honom kommer vi inte att bära frukt. Och så säger Jesus vidare i vers 4 och 5: förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Man kan stanna där och man kan säga de här orden om sig själv att jag duger inte till någonting. Alla andra är så duktiga, alla andra är så präktiga. Men jag bär ingen frukt, jag ser ingen tillväxt i mitt liv. Men allting förändras om vi läser vidare de här verserna. När Jesus säger om någon förblir i mig och jag i honom, så kommer han att bära rik frukt. Detta är ett löfte, detta är ett faktum. Att lever vi i Jesus Kristus så kommer vi att bära frukt. Jesus han garanterar att vi kommer att bära frukt. Hela kapitel 15 handlar om detta. Att vi som en gren i vinträdet ska kunna bära frukt. Jag vet inte om ni har sett ett vinträd. Vinranka säkert. Ganska tjock stam. Ganska så. Alltså det är ingen vacker syn om man säger. Vinträdsrot så här. Det är en ganska så konstig form på stammen. Och grenarna ser ju ännu värre ut. Speciellt på vintern. Va? Det är torra, spretiga grenar som kan klättra liksom. Hur långt som helst. Tittar man på dem på vintern då är de ganska så inte mycket att liksom, liksom vara stolt över. Kolla min vinranka här. Men så kommer våren. Så kommer näringen in i rotträdets system. Och grenarna börjar liksom slå ut löv och börjar växa. Jag minns en uppfart som var nere i Margita. Ni som har varit i Margita mycket. Ett där vi bodde från början. Där arbetet började där nere för snart 20 år sedan. Så hade vi, när vi körde in bilarna, så var det vinranker över. Och på vintern så var det bara torra, tråkiga stammar och grenar. Så kom våren och sommaren. Plötsligt så fick allting liv. Solen kunde inte tränga igenom, för det var så kompakt med löv och vinrankor och gröna grenar. Och det här vinträdet som inte ser så mycket ut kan faktiskt producera enormt med frukt. Och den här bilden kan vi ta till oss själva. Vad är det som kommer ut i våra liv? Ja. Utåt sett, det kanske inte ser så mycket ut för världen. Men Gud kommer ändå att välsigna oss så du och jag kan bära mycket frukt. Även om vi idag säger jag bär ingen frukt, så står Jesus löfte fortfarande kvar om att vi ska bära frukt. Jesus han känner till vår situation. Han vet våra tillkortakommande. Han vet våra misslyckanden. Vad Jesus inte önskar är att vi blir stora i dem. Vi stagnerar i dem. Istället vill Jesus lyfta oss ur dem. Och det här gäller i högsta grad oss som församling också. Alltså det finns saker som vi måste göra upp med i den här församlingen. Jag är övertygad om det. Det finns saker som kan ligga 20 år tillbaka, 30 år tillbaka. Som fortfarande kanske har gjort att vi har stannat. Vi växer inte, vi bär inte frukt så mycket som vi skulle kunna göra. Därför att de här tillkortakommande har gjort att vi har fastnat. Att vi står still. Det kan vara människor som har gjort oss illa. Naiva människor som har trampat oss ganska hårt på tårna. Och gått på ganska så hårt. Har sagt saker och gjort saker mot oss. Som har sårat oss långt in i hjärtat. Och det kan få oss både som individ och som församling att stagnera, att stanna. Att inte bära frukt. Gud vill ansa oss på insidan som församling. Och det är en process som kan vara väldigt smärtsam. Men vi säger att vi vill göra upp med det. Vi vill se framåt. Vi vill bära frukt. Och jag tror att det finns många områden där vi kan säga att det är tid att gå vidare. Det är tid att gå framåt. Vi ska inte se tillbaka på det som har varit. Det som har varit negativt, vi kan se framåt. En annan underbar sanning när vi pratar om att bära frukt. Man kan ju få kramp när man börjar tävla. Liksom, vem bär mest frukt? Vem är mest helig? Vem är mest from? Vem mittar mest? Och vem gör det? Och vem gör det? Och vem gör mest goda saker? Det Jesus främst vill ha av oss. Det är inte det vi gör för honom. Utan det är tiden som vi spenderar med honom. Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång för den handlar om dig. Det är det främsta. Mer än det vi gör utåt så vill Gud ha vår uppmärksamhet inåt. Han vill ha vår intima gemenskap med honom. Att vi tar tid för honom, umgås med honom, ber till honom. Varenda dag. Psalm 23 är fantastisk. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Den här versen tycker jag är så skön. Han för mig till vatten där jag finner ro. I det här att vi får vila i Jesus. I det här att vi får känna en stark, äkta gemenskap med Jesus. Där vi får umgås med honom. Det är ingen annan ser på. Jesus säger, när du ska umgås med Gud, gå in i din kammare, stäng dörren efter dig. Det söker Jesus av oss främst. Han för mig till vatten där jag finner ro. Ibland så brukar jag gå ut och springa. Det händer inte så ofta. Lite lat av mig. Men det händer ibland att de här anfallen kommer över mig. Att jag ska ut och jogga. De brukar gå över ganska fort anfallen. Men det händer att jag kör en runda. I somras var jag ute och sprang. Vi var nere i Rumänien som vi brukar göra på somrarna. Och jag fick för mig en morgon att jag ska ut och springa. På med kläderna liksom. Sportkillen Fredrik kommer fram då, va. Jag blev som Superman som byter skepnad. Och så sprang jag ut. Ut genom stan. Ut på åkrarna. Sprang upp på ett stort fält. Och gav järnet där, va. Det var som Forrest Gump. Gav järnet över fälten. Så kom jag fram till slutet av det här fältet. Och så var det liksom en lång backe ner. Och så var det en flod som rann ett par hundra meter längre ner. Och emellan mig på den här höjden, så den här platån som blev, hade hela det stora fältet bakom mig. Jag var jätteglad att avverkat det. Och så fick jag se en fårarahede och lamm och får. Och där är det riktiga hedar. Det är den här fusk som en del har hemma i närheten av mig. Nej då. Alltså han ser ut som ett får själv. Han har ju liksom, kläderna är ju liksom lammskinn. Så man ser liksom, vad är heden? Han går där, den är största fåret liksom. De lever ju med sina får och sina lamm och bor ju ute på fälten. I små hus eller direkt på marken. Och så har de stora jordar. Det kan vara flera hundra djur. Och så har de ett antal hundar som är med dem. Och de här, när jag kom fram liksom, fick jag se liksom, åh, mysigt med hede och får. Härligt. Så fick hundarna syn på mig. Okej. Där stod jag liksom. Hade gett hjärnet över det här fältet. Hundarna fick syn på mig. Jaha, började skälla. Och jag vet att hundarna, de här hundarna, de är inte speciellt nice. De är inte så trevliga. Det finns väldigt mycket lösspringande hundar i Rumänien. På nätterna och så vidare. Och det har faktiskt hänt att de har attackerat människor väldigt illa. Så jag gjorde så här att jag backade. Så inte de såg mig längre. Det var där nere. Och så började jag liksom springa iväg åt mitt håll hemåt då, va. Det fanns inte ett träd. Jag började tänka liksom, okej, vad är det som händer här nu? Och så sprang jag kanske 50 meter. Och tänkte, nu har jag klarat mig. Vände mig om. Då hade hundarna kommit upp bakom mig. Okej. Där står jag. Ganska så halvtrött. Med ett par tre hundar efter mig. Och det var minst 4-5 hundar. Stora bästa. Säkert så här. Nej, men de var... Jaha, man börjar liksom scanna liksom. Vad är mina options, vad är mina val? Vad har jag för att liksom kunna göra här nu? Ska jag liksom stanna och slåss som en man? Ska jag liksom döda dem i min egen andedräkt? Ska jag liksom som i Karate Kid göra den här tranan liksom? Nu kommer jag slå först, va? Nej, jag såg mina... Jag måste komma någonstans där jag kan finna trygghet, ro. Jag kommer till Psalm 23 här nu snart. Jag började springa så mycket jag kunde ner mot vattnet. Det var min enda räddning. Det fanns inte ett träd. Hundarna började springa efter mig. Jag har aldrig varit så rädd. Jo, det har jag kanske varit. Men oerhört rädd. Jag sprang för livet. Det fanns ingenstans att klättra upp i. Och jag sprang mot vattnet. Jag tänkte på den här Psalm 23. Han för mig till vatten där jag finner ro. Inte bara det att man kan liksom i en öken hitta vatten. Så man släcker sin törst. Det är också så att rovdjur som spårar en. Jag håller på med jakt en del. Vi har jakthundar som är suveräna på att spåra upp rävar och harar och rådjur och älgar. Och björnar har vi ju inte här uppe, men det funkar säkert med. Problemet är när ett djur kommer till ett vattendrag. Då försvinner spåren. Jättesvårt att förspåra i vatten, det går inte. Och jag tror att när David skrev det här, och den här undervisningen hörde jag faktiskt när jag gick på tonår för 2500 år sedan. Den här bilden av att ett rovdjur kan spåra fram till vattnet. Sen kommer det inte längre, sen försvinner spåren. På andra sidan så är man trygg. Han för mig till vatten där jag finner ro. Inte bara släcker min törst, utan också han beskyddar mig från fienden. Beskyddar mig från allt det onda. Att leva i Jesus. Jag överlevde den här joggingturen. Hundarna de stannade faktiskt och vände tillbaka. Men när jag kom hem och mina svågrar sa, du är inte klok. De här hundarna är ju livsfarliga. Och jag såg det i ögonen på dem att de var ju inte att skoja med. Gud han längtar efter att få umgås med honom. Gud han längtar efter att få umgås med oss. Nu ska vi landa här. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Det är en sanning som jag vill att vi ska ta med oss. Jesus han vill att livet ska flöda i oss. Som ett kristallklart vatten. Vi kommer ihåg undervisningen från förra söndagen. När pastor Roland predikade om det grumliga och det klara vattnet. Han vill att det ska flöda som ett kristallklart vatten från en djup källa. Och det vatten som är grumligt vill Jesus göra kristallklart igen. Oavsett vilka misslyckanden till korta kommanden som vi har varit med om. Så kan Gud göra någonting fantastiskt av det. Om vi tar våra misslyckanden och våra tillkortakommanden och våra problem och säger det som en lerklump, så kan Gud ta den här lerklumpen och använda den, och resultatet kan bli att Gud kan forma ett fantastiskt konstverk av det. Ibland gör det ont när Gud ansar oss. Ibland gör det ont när vi får med om omständigheter. Men Gud kan av det göra någonting positivt. Tänk om vi skulle våga vara sårbara. Och ödmjuka. Och våga säga de här orden. Jesus, jag vill ändra på mig. Och när jag ändrar på mig. Så är jag också en del i det. Att församlingen ändrar på sig bit för bit. För jag är en del i församlingen. Jesus, tar din sekatör. Ansa mig på insidan. Så jag kan bära mer frukt. Hjälp mig att vara vaksam över att jag förblir i dig. Och jag lever i ett beroende av dig. Då kommer jag att bära frukt. Jesus, utan dig kan jag inte göra någonting. Amen. Kommer få lite sång här av Ottossons och Jenny. Och sen kommer vi gå in i en liten stund av tillbedjan, lovsång. Möjlighet till förbön. Förväntan på att Gud vill röra vid dig den här morgonen.